I kväll ska vi börja med det 65:e kapitlet. Vi kommer alltså förmodligen att kunna avsluta genomgången av det 66 kapitlen i kväll. Och sen ska vi nästa gång avsluta den här serien med att ta upp en rad allmänna frågor som har med denna profetbok att göra. Kapitel 65, det är början på Herrens svar till de tidigare frågorna, den klagan som vi läste om förra gången. Och den första delen är då de första 7 verserna. Herren tar sig an hedningar som sitt folk istället för det motsträviga Israel. Jag har låtit mig bli uppenbar för dem som inte frågade efter mig. Jag har låtit mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte var uppkallat efter mitt namn har jag sagt: se här är jag, se här är jag. Här talas det alltså om hedningarna. De som var till sidan av, de som inte hade fått höra, de ska i det avfälliga stället få höra och bli omvända, inlemmas i Guds folk. Herren låter sig finnas av sådana som inte har sökt honom, det vill säga sådana som inte alls har vänt sig till honom, har känt honom. De kommer att lära känna honom. De kommer att vända sig till honom. De kommer att bli hans folk. Och mot dessa hedningar som kommer att föras till tro, och som till skillnad från det avfälliga tror och lyssnar, så ställs ändå det ohörsamma inom Israel. Vers 2: hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett motsträvigt folk som vandrar på den väg som inte är god när det följer sina egna tankar. Ett motsträvigt folk, ett avfälligt folk. Och så skildras här hur man genom sin avgudadyrkan och sin ondska ständigt väcker Herrens vrede, ständigt förtörnar honom. Det ges exempel i den 3:e och 4:e versen på sån gudstjänst som är påverkad av hedningarnas avgudadyrkan. Man frambär offer i trädgårdar eller i lustgårdar. Man tänder offereld på tegelaltaren. Har tillhåll bland gravar, tillbringar natten i undangömda nästen, äter svinens kött och så vidare. Man bryr sig alltså inte om alls Herrens lagar, vad Herren har sagt om altaret, vad Herren har sagt om vad som är rent och orent, vad Herren har sagt om rätta offer. Och därför måste Herren straffa dessa avfälliga. De kommer att straffas för sina egna missgärningar och för sina fäders. Se, står det i den 6:e versen, detta står upptecknat inför mina ögon. Jag skall inte tiga förrän jag har givit vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte. Både deras egna missgärningar, både för deras egna missgärningar och för deras fäders, säger Herren. Vedergällning för att de tände offereld på bergen, för att de smädade mig på höjderna. Ja, först skall jag mäta upp lönen åt dem i deras sköte. Så läser vi alltså här om den dom som måste komma över det avfälliga i Israel, det motsträviga Israel. Men samtidigt, det som sades i första versen, att ett folk som inte har känt honom ska känna honom, ska söka honom. Det vill säga, hedningar ska komma in i riket och bli hans folk. Fortsättningen sedan av detta kapitel, verserna 8-16, framhåller att inte hela Israel ska fördärvas. Inte hela Israel är motsträvigt. Inte hela Israel är förhärdat och avfällt. Jag ska inte fördärva allt samman. Jag ska låta en avkomma utgå från Jakob. Det finns alltså i Israel en rest, en kvarleva, som är Herrens utvalda barn, en utkorad kvarleva av Israel. Det är Herrens sanna tjänare. Och i detta avsnitt så ställs också mot varann de sanna tjänarna och de avfälliga. Det ser ni särskilt tydligt i den 13:e versen. Därför säger Herren så, se mina tjänare, det är alltså det troende, mina tjänare ska äta, men ni avfälliga, ni ska hungra. Se, mina tjänare ska dricka, men ni ska törsta. Se, mina tjänare ska glädjas, men ni ska få blygas. Ja, mina tjänare ska jubla i sitt hjärtas fröjd, men ni ska ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan. Och ni ska lämna ett namn till ett förbannelsens ord, så att mina utkårade ska säga, sådan död må Herren ge dig. Men åt sina tjänare ska han ge ett annat namn. Den som då välsignar sig i landet ska välsigna sig i den sannfärdige guden. Och det upprepas, den sannfärdige guden. Tidigare i detta avsnitt så har vi bilden av druvklasen. Precis som man inte fördärvar alltsammans därför att det är en del torra druvor, då ska inte heller alla i folket drabbas på grund av det avfälliga, det torra. Jag ska inte fördärva alltsammans. Och när det i den 9:e versen här talas om mina utkårade, mina tjänare, då är det alltså det troende. Det är inte hela folket, utan det är den kvarleva, den som är utkårad av nåd, den som finns och den som Herren allena känner. Och när frälsningen för dessa, livet för dessa skildras, så nämns en plats i västra delen av landet och en plats i östra delen av landet i 10:e versen. Saron, det är i väster. Akors dal, det var den ofruktsamma förbannelsens dal i öster. De ytterligheterna nämns här. Saron ska bli en betesmark för får. Akors dal, en lägerplats för fäkreatur. Det ska ges åt mitt folk som söker mig. Det står inte som i 1917, mitt folk när det söker mig. När det söker mig. Utan mitt folk som söker mig. Det är nämligen kännetecknet på den utkorade kvarlevan, den troende resten. De söker Herren. De håller sig till Herren. De lyssnar till hans ord. Det här att söka Herren, det uttryck som vi hade också i första versen, det betyder alltså inte det här att famla lite blint, att söka, treva sig fram, utan verbet söka hör samman med att fördjupa sig i det som kommer från Herren. Det är samma verb som i Nya testamentet översätts med att rannsaka skriften. Det är alltså att ta vara på det som Herren ger, att lära känna det, att lyssna till det, att verkligen vilja veta vad som är rätt och att säga amen därtill. Så den sista delen i detta kapitel 17 till och med 25, det handlar om Herrens nya skapelse. Och här tänker många bara på tiden efter den yttersta domen, då Herren ska skapa nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Men vi ser av innehållet att den nya skapelse som här skildras, det är en skapelse här i tiden. Det är nämligen det sanna gudsriket, eller det sanna gudsfolket. Det liknas vid en ny skapelse. Det har vi mött förut. Vi har sett hur det sanna Sion liknas vid en stad som har sitt ljus ifrån Herren själv. Inte från solen och inte från månen. Vi har sett hur det sanna gudsfolket liknas vid en stad som är byggd på safirer och ädla stenar. Det vill säga det är något helt annat än det jordiska Jerusalem, detta andliga, sanna, himmelska Jerusalem. Och här läser vi om detta sanna rike som kommer att bestå, som inte går under på den yttersta dagen, utan då bara får träda fram i sin fulla glans och härlighet och gå över till härlighetens tillstånd. Jag vill skapa nya himlar och ny jord. Man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni ska fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Jag vill skapa Jerusalem till jubel, dess folk till fröjd. Jag ska jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Och där ska det inte mer höras gråt eller klagorop. Det är ju kännetecknet på det sanna Sion, att där torkas tårarna bort. Där råder fröjd, där finns det eviga livet. Så kommer några bilder i 2021 för att åskådliggöra välsignelsen. Där ska inte mer finnas barn som lever endast några dagar. Det är heller gamla män som inte fyller sina dagars mått. Den som dör ung ska dö först vid 100 års ålder. Först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelsen. Vad kan menas med detta? Jo, där kommer Guds stora nåd och långmodighet att synas. Omsorg och välsignelse. Där ska inte detta sanna rike kännetecknas inte av katastrofer och olyckor, utan det kännetecknas av välsignelsen. Förbannelsen skildras av profeterna ofta så att man bygger ett hus och så får man inte bo i det man har byggt. Andra kommer dit in, fiender kommer och river ner eller tar över huset. Eller man planterar en vingård och så kommer andra och äter upp druvorna. Och det nämns i till exempel 5 Mosebok 28, Amos 5:11. Men här nämns då hur det ska vara i Guds sanna rike där välsignelsen råder. När det bygger hus ska det också få bo i dem. När det planterar vingårdar ska det också få äta deras frukt. När det bygger hus ska det ej bli andra som får bo i dem. När det planterar något ska det ej bli andra som får äta av det. Till samma ålder som ett träd uppnår ska man uppnå mitt folk, och mina utkårade ska själva njuta av sina händers verk. Det ska inte möda sig förgäves, barnen som det föder drabbar sig av plötslig död, ty det är en säd, ett släkte av Herren försignade, deras avkomlingar och deras avkomlingar med dem. Och det ska ske att innan det ropar ska jag svara, och medan det ännu talar ska jag höra. Och så följer en vers som vi känner igen. En vers som skildrar friden i Davids son, sin Messias, fridsrike. det fridsrike som är här och nu i och med att Messias kommer. Vi minns hur änglarna lovprisar med orden frid på jorden i samma stund som Davids son, den starke guden, ligger i krubban i Betlehem. Och orden, då ska vargar gå i bet tillsammans med lamm, som vi har första gången i Jesaja 11, förbindes ju med Davids sonens ankomst, hans första ankomst. Där är friden. Där Messias är, där han är som bär våra skulder och våra sjukdomar, där är frid för oss. Och här skildras nu det sanna Davidsriket, eller det sanna Sion. Och då upprepas det som har sagts förut i 11:6 följande. Eller i 54, vers 13, där det också talas om friden i detta sanna Sion. Vargar ska gå i bet tillsammans med lamm. Lejon ska äta halm, liksom oxa. Stock ska vara ormens bröd. Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är, säger Herren. Det sanna Sions berg. Sanna Sion. Och så det sista kapitlet, kapitel 66. Här talas det om slutet på det gamla Israel. Gamla förbundets slut. Det sanna Guds folkets födelse och bestånd. Först skildras i de fyra första verserna hur Israels gudstjänst är en styggelse på grund av folkets vantro. Den sanna gudstyrkan, den är inte begränsad till en viss plats på jorden. Himmelen är min tron. Jorden är min fotapall. Herren är så stor att han kan inte begränsas och byggas in i ett hus och på en enda plats. Och varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig? Varför en plats skulle tjäna mig till viloplats? Min hand har ju gjort allt detta, så har allt detta blivit till, säger Herren. Nej, den plats där Herren bor, det är där man har en förkrossad ande, en slagen ande, där man fruktar för mitt ord. Där bor Herren, hos den som fruktar för Herrens ord. Det gör nu inte det avfälliga. De är hycklare. De slaktar visserligen offertjuren, men samtidigt är de mandropare. Redan i första kapitlet säger profeten: ondska i kombination med högtidsförsamling, sådan kan jag inte tåla. Man offrar sitt lamm, men dessutom krossar man nacken på en hund. Frambär spisoffer, samtidigt blod från svin. Offra rökelse, men samtidigt hyllar man en fåfäng gravgud. Och man visar sin vantro, sitt trots, genom att inte bry sig om Herren. Ingen svarade när jag kallade, vers 4. Ingen hörde när jag talade. Utan man gjorde vad som var ont i mina ögon, hade sin lust i att göra det som var mig misshagligt. Det är alltså en skildring av otrons människor. Israels gudstjänst är hyckleri. Man bryr sig egentligen inte om Herren. Man kännetecknas icke av att frukta för hans ord. Men det gör den utkårade kvarlevan, det sanna gudsfolket. Och nu i fortsättningen 5-9 skildras detta sanna Guds folk. Och här talas om dess remarkabla födelse. Hur man kan bli till när det inte finns förutsättningar för att bli till. Det här har vi läst om förut, kanske ni minns. Hur Jerusalem liknas vid en ensamstående kvinna. Hon har ingen man.
Och dessutom är hon ofruktsam. Och så får hon barn till och med flera än den som har en man. Och det är Herren som är fadern till alla de barnen. Det är han som har låtit det undret ske. Alla som är Herrens sanna lärjungar är faderns barn, är skapade och födda på nytt av Herren. Hör Herrens ord, ni som fruktar för hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull. De säger hånfullt. Må Herren förhärliga sig så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Alltså, den stora massan smädar och hånar den troende kvarlevan. Men de ska komma på skam. Och när vi i sjätte versen läser, hör hur det larmar i staden, hör dånet i templet, hör dånet när Herren vedergäller sina fiender vad det har gjort, ja, då sammanfattar det Herrens dom, som vi bland annat ser komma till uttryck när assyrierna kommer, när babylonierna kommer och inte minst när romarna kommer och slutgiltigt gör en ände på all gammaltestamentlig gudstjänst i Jerusalem genom att bränna upp templet och göra slut definitivt på gamla förbundets ordningar. De kommer på skam och det går under. Men när det ska gå så illa och när folket ska hemsöka så svårt, på Jesajas tid drabbas ju folket så svårt och därmed får ju också kvarlevan lida. När Sanherib deporterar 200 000 och lägger det mesta i ruiner, när Nebukadnessar senare kommer och deporterar och förstör och bränner upp, ja, hur kan då ett Guds folk, ett sant Sion, växa upp, födas fram? Ja, vi läser här i 7-8 versen. Innan Sion har känt någon födslovånda föder hon barnet. Innan kval har kommit över henne blir hon förlöst med ett gossebarn. Vem har hört något sådant? Vem har sett något dyligt? Kan då ett land födas på en enda dag? Kan ett folk födas i ett ögonblick? Eftersom Sion födde fram sina barn just då våndan började. Det vill säga, det sanna gudsfolkets födande, det är ett under. Och det sker plötsligt och samtidigt som domen går över det gamla, det gammaltestamentliga gudsfolket. Och Herren håller sitt löfte. Skulle jag väl låta fostret bli fullgånget men inte ge kraft att föda fram det, säger Herren. Skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla fostret tillbaka, säger din Gud. Ur det gamla Israel och det gamla Sion föds nya förbundets gudsrike. Och vi kan ju tänka nu på Nya Testamentet, på texterna i evangelierna. Gamla förbundets gudsfolk ser vi ju i evangelierna. De flesta hatar Davids son, vänder honom ryggen, hånar honom och vill ha bort honom. Och mitt i detta gamla gudsfolk finns det några som tror, blinda och lama. En gammal Simon i templet. Ja, flera andra. Och det är de apostlarna som ur spillrorna där går ut med livets ord. Och det kommer in människor i detta sanna rike som liknas av Jesaja tidigare vid ett tält som får så många invånare att tältet blir för trångt. Tältduken måste spännas ut rejält för att ta emot detta som nu kommer in i det många avfälliga stället. Gläds med det sanna Jerusalem, vers 10 till och med 14. Fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Så ni ska få dia er mätta i hennes husvarelses bröst. Så ska ni få suga med lust av hennes rika barm. Här liknas alltså Jerusalem i vår mor. Precis som Paulus talar om Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. Det sanna Jerusalem. Jerusalem i himmel betyder alltså att det är från himmelen, skapad av himmelen. Att det är en andlig verklighet. Inte ett förfängligt, dräktigt, jordiskt. En jordisk stad. Vi får det oss mätta vid bröst som verkligen ger oss tröst. Och så får vi frid i enlighet med Herrens ord. Och en ström av folkens rikedomar kommer detta sanna Sion till del. Det har vi läst om förut. Frid och glädje. Herrens hand är med hans tjänare. Vreden kommer att drabba fienderna. Och så till sist, verserna 15 till och med 24. Här skildras nu domen återigen över det otroende Israel och det sanna Israels utbredning, tillväxt, beständighet. Herren ska låta sin vredesdom drabba det gamla Israel. Ja, alla som förkastat hans nåd och bär vantrons frukter. Här talas om hur vreden ska drabba med hetta. Straffet med eldslågor. Herren ska hålla dom med eld. Många är de som blir slagna. Det är det avfälliga som låter inviga sig och rena sig till avguda gudstjänst i lustgårdar. Som äter svinkött och annan styggelse. Det ska förgås. Herren känner deras gärningar och deras tankar. Så ska Herren samla in sitt sanna Israel. Och här får vi en mycket intressant skildring. Av de som blir räddade från de räddade skara skickar Herren budbärare till hela folket. Och här ges exempel Tarsis längst borta i väster, Pol och Lod, det är folkslag i sydväst. Tuval och Javan, det är folkslag i norr. Allt detta nu sett från Jerusalems horisont. Havsländerna är fjärran. Alltså det är fjärran liggande länderna vid Medelhavet. De som inte har hört något om mig eller sett min härlighet. De ska förkunna min härlighet bland folken. Och det här är ju en otrolig beskrivning av vad som sen kommer att ske. Just till de här länderna får den lilla troende kvarlevan ut. Och sedan när så hedningar i dessa länder kom till tro, så ska de i sin tur vara ett instrument för att föra in alla i riket. Också då judar efter köttet som inte är förstockade, som tillhör den utkorade kvarlevan. Och detta har vi läst om tidigare i Jesaja, men det upprepas här. På hästar och i vagnar och bärstolar och på mulåsna och dromedarer ska det från alla folk föra alla era bröder fram till mitt heliga berg i Jerusalem som ett spisoffer åt Herren. Det är Herren. Liksom Israels barn i rena kärl för fram visoffer till Herrens hus. Ja, även sådana ska jag ta till mina präster. efter till mina leviter, säger Herren. Här ser vi att vi har lämnat gamla förbundets mark. Det var ju otänkbart att sådana kunde bli leviter. Det gick inte. Det var omöjligt. Men här när denna tid har brutit in, nya förbundets tid, då är vi som har kommit till tro, vare sig vi tillhör judarna eller kommer från hedniska folkslag, där vi leviter. Som tackoffer bär vi fram evangelium, och genom evangelium för vi människor som offergåvor till Herren. Genom evangelium kommer människor till tro. Så först genom denna offertjänst människor till Sions berg, till det heliga berget. Som en offergåva till tack för Herrens frälsning ska det bära dem till Herrens heliga berg. Och så avslutas hela bokrullen med verserna 22 till och med 24. Återigen betonas att det sanna Israel eller Sion, det är en ny skapelse. En skapelse som inte går under lite den gamla, det gamla Sion och det gamla Israel. Liksom det nya himlar och den nya jord som jag vill göra blir bestående inför mig, säger Herren, så ska det också vara med er säd och med ert namn, er avkomma, era barn. Nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbatsdag efter sabbatsdag ska det ske att allt kött kommer och tillber inför mig, säger Herren. I det sanna Sion så är det inte bara en majoritet eller en minoritet eller en viss grupp som tillber. Där är alla lärjungar. Där är alla rättfärdiga. På det sanna Sionsberg finns det inte en enda som gör vad ont är. Så är det. Det sanna gudsriket, det är för oss osynliga, det vi inte med våra ögon nu kan se och fastställa. Och hur går det med de andra då? Alla de ogudaktiga, alla fienderna, de om vilka det hette som avslutningsord på varje del här från och med kapitel 40, den första delen 40 till och med 48 avslutades, så heter det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Och när andra delen, kapitel 57, avslutades, så heter det ogudaktiga får ingen frid, säger min Gud. Och nu avslutas den tredje delen, och vad står det där? Ja, samma sak. Men här beskrivs det ogudaktigas ofrid. De ligger där utanför staden. De ligger i Gehenna, där masken inte dör och deras eld ska inte utsläckas, och de ska vara till avsky för allt kött. Man ska gå ut och se hur de människor som avföll från mig nu ligger där döda. I vers 17 petar in ske med lust, och verbet kan med preposition översätta se med avsky eller se med lust, men också bara se. Där får vi skåda, där ser vi fiendernas, det vantroendes lott. Fienderna har inget hopp, ingen frid, slutar på det mest fruktansvärda och eländiga sätt. Och man kan ju tycka att det är märkligt att profeten Jesaja avslutar sin fina, långa, heliga bokrulle på detta sätt med fiendernas ofrid. Men också Jesus slutar undervisning och liknelser på samma sätt ganska ofta och talar om där utanför i mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Så slutar han flera gånger. Och det är den andra sidan av frälsningen. Frälsningen innebär att våra fiender besegras och vi vinner seger. Frälsningen och det ogudaktigas undergång, ja, det går hand i hand. Och fienderna som går under är det största hotet mot vår frälsning. Risken är att fienderna som kommer ska lägga vår stad och vårt rike i ruiner och ta frälsningen ifrån oss. Det är det handlar om. Men så lär oss Guds ord och profeten, de ska inte lyckas. Guds rike består. Och alla som löper an emot den heliga staden och vill fördärva Herrens rike och Herrens folk kommer att misslyckas. Och de som slår sig i lag med fienderna och själva gör sig till Herrens fiender, de kommer liksom den store anföraren, store fienden Satan, att drabbas av samma olycka, hamna i samma eld, hamna i samma förtappelse. Det ser inte så ut nu. Det ser ut som fienderna vinner. Men Guds ord ger oss facit. Fienderna måste till slut gå under. Och det förkrossade, det svaga, den ryckande veken, det blinda, det stapplande, det som är Herrens barn, det som håller sig till honom, det kommer att förstå. Ja, där måste vi lämna Jesaja-texten. Och så ska vi sedan nästa gång då titta lite sammanfattande på några viktiga saker som gäller för hela bokrullen. Och därefter sätter vi sedan punkt på den här serien.